Du är ju född i London. Men av vilken anledning flyttade du dit till Sverige?
Ja, det är en mycket bra fråga. Alltså, jag flyttade till Sverige 1991. Och alltså, innan jag flyttade till Sverige hade jag varit här alltså, flera gånger tidigare under sommar. Jag åkte runt Sverige och spelade orgelkonserter under sommartid. Och sen när jag var klar med mina studier i London, då bestämde jag mig att komma till Sverige under ett år och se hur det är att jobba heltid som organist här i Sverige. Och jag tänkte vara här som sagt under ett år. Och nu har ett år blivit plötsligt 17 år.
Ja, precis. Hur kom det sig att du blev organist?
Oj, det var en bra fråga. Alltså innan jag började spela orgel hade jag spelat en hel del piano och mina föräldrar, de är musiker, amatörmusiker, bägge två. Och en dag fick jag chansen att prova en orgel i en kyrka. Det var en väninna till min mor som var organist där, så hon tog med mig till kyrkan för att prova orgeln. Då fick jag chansen att spela och då var jag helt såld alltså på en gång. Och jag sa till mig själv att jag måste lära mig att spela det här instrumentet. Så då tjatade jag på mina föräldrar ganska mycket för jag vill absolut ha orgellektionen. Och sen så småningom så gick de med på det och då började jag alltså spela.
Ja, okej, men jag tänkte, det kanske blev mycket pingpong från början när du inte var så van med orgelinstrumentet, sen alltså innan du var kunde det, och så gick det i etapper.
Ja, det är alltså mycket pingpong, jo, det är klart, det krävs alltså väldigt mycket övning att lära sig att spela orgel, men så är det när man spelar vilket instrument som helst. Det är ju, man måste lägga ner alltså många timmar om man ska alltså behärska instrumentet.
Ja, jag förstår. Okej då. Om vi kommer lite mer till det du har spelat, så undrar jag, vilket är det roligaste stycket som du har spelat?
Det var en svår fråga. Det roligaste stycket. Ja, det var en svår fråga. Alltså, det finns många stycken som jag har spelat som jag tycker är roliga. Och det kanske blir roligast när man spelar ett stycke som är som fungerar särskilt bra på ett särskilt instrument. Till exempel alltså, när man spelar Bachs orgelmusik på en orgel som är byggd just för musik från Bachs period. Då blir det oerhört roligt att spela. Man får en riktig känsla att ja, så här ska det låta egentligen. Sen är det också roligt att spela till exempel lite alltså lättare musik och jag har lite då och då spelat på biograforgeln. Då kan man spela alltså lite lättare musik och lite filmmusik och sånt. Och det är också alltså, så kanonroligt att kunna göra.
Mm. Ja, jätteroligt. Om vi då tar motfråga, vilket stycke är det minst roligast att spela? Eller svårast att spela kanske man ska säga.
Svårast? Ja, det finns en handfull orgelstycken som är väldigt svåra att spela. Det finns en tonsättare som heter Max Reger. Och han har skrivit en hel del väldigt svår musik. Men bland annat finns en symfonisk fantasy och fuga i D-moll. Som har en undertitel Inferno. Det är ett väldigt svårt verk att spela. Jag har spelat det själv, men det krävs väldigt mycket energi. Sen av samma tonsättare finns det variationer i fismål av Max Reger, som också är extremt svårt att spela. Men som jag sa tidigare, det är en fråga om övning. Man lägger ner mycket tid och man behärskar det som man håller på med. Då blir det så plötsligt inte lika svårt.
Nej, jag förstår. Om vi ser det sorgligaste stycket som du har spelat då? Finns det någon sån stycke också?
Den
sorgligaste stycket?
Den sorgligaste stycket? Jo, det finns en hel del alltså helt fantastisk musik som man skulle kunna så kalla för alltså sorgligt. Kanske det enklaste exempel är att om man så tittar på Bachs musik igen. Och jag nämner Bach igen för att han är ju alltså den största orgelkompositör som vi har. Och det finns en hel del alltså sorglig musik som är, ja, man kallar det sorglig, men också alltså otroligt vackert samtidigt.
Ja, ja. Intressant. Ja, när kan jag kunna veta lite sånt. Var det roligast att spela på gudstjänster eller att ha egna konserter?
Ja, när det gäller gudstjänster, det är ju, alltså, jag tycker väldigt mycket om att spela vid gudstjänster. Små gudstjänster och stora gudstjänster. Jo, det är klart när man har en stor gudstjänst, till exempel här i domkyrkan, det är en prästvigning eller en biskopsvigning, då det är mycket folk. Eller till exempel midnattsmässan vid julen eller vid alltså påsknattsmässan, då det verkligen är väldigt mycket folk, alltså flera hundra, kanske över 1000 personer, då är det väldigt roligt att spela orgel, att spela psalmerna då alla dessa 1000 personer sjunger samtidigt. Det är en fantastisk alltså känsla faktiskt. Men alltså när det gäller konserter, det är ju att spela konserter, det är en annan väl kan man säga. Att, när man spelar en gudstjänst då som musiker deltar man i allra högsta grad i själva gudstjänsten. Att se till att musiken bidrar på ett väldigt stort och viktigt sätt. Och när man spelar en konsert, det är ju det är en annan. Det är en annan sak, då är det musiken som har den absolut viktigaste platsen. Jag tycker oerhört mycket om att spela så konserter också. Och det gör jag alltså väldigt mycket.
Jo, det har jag förstått. Ja, nej, men roligt då. Eftersom jag själv har gått på många konserter, bland annat på dina konserter och sen dina kollegor då, som Milke Falk och Olle Johansson. Ja, de har ju gått på också, så jättebra konsert tycker jag, alla tre. Och sen de här gästspelande organisterna som hette hon Sara någonting. Sara Kim, Sara tror jag.
Sara Kim,
ja.
Fantastiskt duktig organist. Just det, hon studerar i Paris just nu och hon är väldigt skicklig, så jag hoppas och tror hon har en lysande framtid framför sig som organist.
Ja, men nu förstår jag. Ja, hon verkar jätteduktig i alla fall. Men, okej. Vad är din största tabbe som organist? Ditt största misstag?
Ditt största misstag? Oj, nu måste jag tänka efter här. Ja, vad ska man säga? Ja, mitt största misstag, vad kan det vara? Ja. Jo, det är kanske, det är inte så väldigt dramatiskt, men det var ganska dramatiskt för mig. Alltså här i domkyrkan, när vi har en högmässa på söndag, då brukar vi alltid börja med klockringning. De ringer klockorna upp i tornet och efter klockringningen, då ska man börja spela preludiet till första psalmen.
Ja, just det.
Och det gör man varje söndag i stort sett. Och det var en söndag då jag satt här vid orgeln och klockorna kom igång. Och klockorna ringdes i 3 minuter och sen när klockringningen var slut, då skulle jag börja spela. Jag började spela och ingenting hände.
Nähä, okej. Okay.
Jag hade glömt att sätta på Orion-motorn.
Oj!
Så, och det var en liten chock för mig, men det var bara att vända på mig, sätta på Orion och sen får man vänta en halv minut innan bälgarna har kommit upp. Men alltså 30 sekunder är ganska lång tid när hela processionen när jag så väntade och det var helt tyst. Så det var, ja, det var inte så farligt, men alltså lite pinsamt för.
Ja, jag förstår. Lite rolig grej faktiskt. Ja. Med vad och var någonstans arbetar du när du inte arbetar i domkyrkan?
När jag inte arbetar alltså faktiskt här i domkyrkan, då så sitter jag väldigt ofta i mitt kontor som ligger precis bredvid domkyrkan. Och där håller jag på med en hel del administrativa arbetsuppgifter som man alltid har som organist. Det finns alltid en hel del papper som man ska alltså ta hand om, eller så skriver program, så trycker upp affischer. Alltså telefonsamtal, räkningar som ska betalas och gudstjänster som ska planeras, konserter som ska planeras och så vidare. Det finns en hel del att göra. Och sen när jag inte är i Uppsala, då är jag ganska ofta på resande fot ute i världen någonstans och spelar orgelkonserter som frilansorganist.
Ja, intressant. Och en helt annan fråga här. Vad tror du att du gör om 10 år?
Jag tror att antingen är jag kvar här i domkyrkan som organist. Det är fullt möjligt. Det är en fantastisk kyrka att få jobba i. Och vi har en alldeles ny orgel på gång här som kommer under hösten. Och det ska bli en viktig orsak för att kunna stanna kvar och jobba här. Det är en helig plats att jobba, som sagt. Eller eventuellt har jag kanske flyttat till Stockholm och har fått en tjänst i en av de stora kyrkorna i Stockholm. Men det vet jag inte. Vi får se.
Okej. Okay. Ja. Och från det till någonting helt annat då. Hur var det att bli intervjuad av Sveriges Radio tidigare och P2 inför de här programmen om domkyrkan?
Ja, det var mycket roligt. Det var alltså Kurt Karlsson på Sveriges Radio P2 som är en riktig orgelexpert. Och han gjorde en mycket fin serie av orgelprogram då han reser runt Sverige och dokumenterade alla Sveriges domkyrkoorglar. Och som sagt, det var väldigt roligt och de kom hit och slängde upp sina mikrofoner och jag spelade ett halvtimmesprogram för dem och gjorde en liten intervju och det var mycket roligt, tycker jag.
Ja, jag själv lyssnade faktiskt på de här programmen. Alla program och där du var med, det var ett av mina favoritprogram faktiskt.
Jaha, tack för det. Kul.
Varsågod. Okej. Vilket land är bäst om du måste välja, England eller Sverige?
Ja, det är ju... Man kan inte... Alltså det går inte att säga om England är bättre än Sverige eller Sverige är bättre än England. Det är ju, alltså de är alltså två väldigt olika länder, men de har alltså mycket gemensamt alltså också. Så det vore inte rättvist att säga att det är bättre än det där. Men de är som sagt, alltså England och Sverige är Sverige. Och de är alltså väldigt olika. Så historisk synpunkt och kulturell synpunkt, men alltså jag trivs väldigt mycket så här i Sverige, alltså under de 17 år som jag har bott här, men det är också roligt för mig att kunna åka tillbaka till England, och det gör jag alltså då och då, helst på alltså vänner och mina föräldrar och alltså, spela orgelkonserter lite då och
då. Ja, intressant. Ja, annars hade du kunnat sagt pass på den frågan. Men ändå så var det bra. Så, vilka är dina favoritintressen då, annars?
Vid sidan om musiken, menar du?
Ja, vid sidan om musiken.
Ja, alltså, det är ju, alltså jag är väldigt intresserad av flygplan och flygteknologi. Jag har lite planer att lära mig flyga själv. Så ta flygcertifikat. Det ser jag mycket fram emot. jag är väldigt intresserad av klockor. Mm-hmm. Alltså armbandsklockor.
Okay.
Låter lite nördig kanske.
Men lite roligt.
Där har jag ett litet exempel som är lite, det är lite bling bling varning på den. Kan man säga. Sen alltså min fästmö och jag, alltså, vi har en son tillsammans. Och en underbar alltså, lite son som heter Oscar, som är nästan ett år. Och det är självklart att han är kanske vårt absolut största och viktigaste alltså, intresse alltså, just nu. Och han tar så väldigt mycket av vår tid. Och det är helt fantastiskt att ha ett litet barn att ta hand om. Sen är det så, jag är också väldigt intresserad av tango.
Mm.
Argentinsk tango. Inte bara musiken, alltså musiken är fullständigt fantastisk alltså på alla sätt, men själva dansen och då kommer jag och min fästmö, vi kommer att försöka lära oss alltså att dansa tango, det tycker jag är väldigt roligt.
Ja, intressant. Men då kommer jag på en liten sak, att då kanske man skulle kunna ha dels flygplan, kombinerat flygplan med en orgel i, och så kommer man dansa tango vid sidan om till orgelspelet.
Ja, det skulle man mycket väl kunna göra.
Det så blir en riktig Andrew-special, tänkte jag.
Ja, visst. Oh, ja. Ja, det låter spännande.
Ja, okej. Vilken är din favoritmat?
Favoritmat?
Kanske plötsligt fråga, men varför inte
fredag? Ja, det är en bra fråga. Jo, det finns mycket. Det finns mycket som jag tycker om. Alltså favorit. Jag tror det är lättare för mig att svara den här frågan på ett annat sätt. Och det är alltså tal om vad jag inte tycker om.
Okej, okay. Ja men då sa vi det. Ja.
Alltså, jag har lite svårt med bruna bönor.
Okej.
Okay. Det är inte riktigt min favorit. Och sen alltså, lutfisk har jag lite svårt med också. Men det är inte så ofta. Lutfisk dyker upp bara så kring julen. Men annars är jag i stort sett en allätare. Jag tycker om väldigt mycket. Jag tycker väldigt mycket om faktiskt svensk husmanskost.
Ja, men det kan vara riktigt gott.
Det finns många väldigt fina rätter, tycker jag.
Ja, och då kommer jag på surströmming då, som jag tror är typiskt svensk. Tycker du om den då, surströmming?
Jag tycker mycket om surströmming. Det kanske låter konstigt eftersom jag är engelsman, men det är så. Jag tycker mycket om fisk överhuvudtaget, men surströmming, jag tycker det är rätt fantastiskt. Och jag har alltså goda vänner här i Uppsala som äter surströmming alltså varje år, och då alltså besöker jag dem kring slutet av augusti, kring alltså surströmmings premiär, och jag alltså äter några stycken, och det är ju härligt.
Ja, intressant. För jag själv tycker också om surströmming, så det är väldigt gott faktiskt.
Ja,
ja, den är jättegott tycker jag. Har du någon favoritfilm? I sådana fall, vilken?
Favoritfilm? Ja, det är lite grann som, alltså, som maten. Alltså, det finns mycket som jag tycker om. Jag kan faktiskt rekommendera en film som jag såg igår kväll.
Okej. Okay.
Som jag hyrde, och den heter Parfymen.
Jag har aldrig hört talas om.
Det kan jag verkligen rekommendera. Det är en väldigt spännande film som äger rum under alltså, mitten av alltså, 1700-talet, och det är i Frankrike. Och det är en man som är född med den mest fantastiska luktkänsla, och han blir en expert att alltså skapa nya parfymer, och han försöker skapa den absolut perfekta parfymen. Och det är en väldigt tragisk historia.
Okej.
Men jag kan verkligen rekommendera filmen. Alltså, till och med, alltså Dustin Hoffman är med i den också.
Mm.
Men den kommer ut, filmen kommer ut alltså 2006. Så. Väldigt intressant film.
Ja. Okej, då har vi en fråga till som du till viss har svarat på. Det är varför sorts musik du lyssnar på, förutom musik då?
Ja, jag lyssnar på alltså, allt möjligt faktiskt. En hel del alltså, klassisk musik och särskilt körmusik lyssnar jag till eftersom jag jobbar alltså, med kör också. Här i domkyrkan, jag lyssnar till alltså, popmusik, jazz är jag väldigt intresserad av. Ja, jag är lite av en allätare. Jag är inte så förtjust i dansbandmusik och jag är inte så förtjust i den här med alltså, slager. Det är, okay. Det är inte riktigt min grej, men jag lyssnar alltså väldigt gärna till i stort sett allt möjligt. Jag är inte någon som sitter hemma och lyssnar till årlig musik hela dagen, för det är ju, jag får tillräckligt mycket årlig musik från mitt jobb.
Förstås,
men det är ju, ja, alltså allt möjligt.
Mm. Okej, okay. Det var ju bara en liten grej. Det är om du skulle kunna berätta lite kort om orglen här i domkyrkan.
Ja, alltså vi sitter på orgeln, på den stora orgelläktaren just nu här i domkyrkan. Och precis bakom oss och ovanför oss finns domkyrkans stora orgel som byggdes 1871 av en man som heter Per Larsson Åkerman. Han var en svensk orgelbyggare, mycket berömd. Och han byggde alltså, rätt många orglar i Sverige. Och firman finns kvar idag. Nu heter firman Åkerman och Lund. Och firman har sin alltså, verkstad ganska nära Uppsala. Bara en kvart härifrån nere i Knivsta.
Ja,
och det bygger de fortfarande. Väldigt, väldigt fina instrument. De är extremt så skicklig orgelfirma. Men den här orgeln byggdes 1871. Den har byggts om alltså ett par gånger sen dess. Och senast byggdes den om 1976. Och det är ett fantastiskt alltså bra instrument. Det är ett väldigt bra exempel av svensk orgelromantik, som vi kallar det för. Och det är, jag tror det är den största exempel av Åkermans arbete från just den här tiden, 1870-talet. I högkoret här i domkyrkan har vi en liten orgel som byggdes 1950 av en dansk orgelfirma som heter Markussen. Och det är också ett historiskt intressant instrument eftersom det är faktiskt Sveriges första kororgel, alltså den första orgeln som fick sin plats i koret i en kyrka.
Ja.
Och sen har vi ett litet orgelpositiv som är bara några år gammal som Johannes Menzel uppe i Härnösand byggde för oss. Och den är på hjul. Den väger bara 250 kilo eller så man kan flytta på den väldigt enkelt.
Mm.
Och vi använder den för alltså, dopgudstjänster uppe i Sturekoret och vid, som continuo-instrument när vi spelar alltså tidig musik.
Ja.
Och så vidare. Och sen ska vi ha en alldeles ny orgel i norra tvärskeppet här i domkyrkan. Den kommer att levereras under april i år. Och den kommer att ta alltså några månader att bygga upp. Och det är den italienska orgelfirman Fratelli Ruffati som bygger orgeln. Och det blir ett stort instrument. Större än Åkerman-orgeln Alltså faktiskt. Och det kommer bli väldigt, väldigt spännande att ha en alldeles ny orgel av just den här storleken alltså, i de kyrkan.
Väldigt intressant. Och jag kan tänka mig att den har väldigt många stämmor jämfört med de lite mindre orgelna.
Ja, alltså den det lilla orgel positivt som vi har alltså bara tre stämmor. Och åker man orgeln här som vi sitter bredvid har 50 stämmor. Och den nya Rufati-orgeln kommer ha 79 stämmor.
Ja, det var väldigt mycket det. Den här kororgeln då? Hur många andra?
Kororgeln, hur många har den? Den har 15 stämmor.
Okej. Okay. Väldigt intressant. Ja, men då får jag tacka så mycket.
Tack ska du ha.
Varsågod. Nej.